tavla där, den får ni inte se. Den ska jag vända på sen i predikan. Så det är medvetet val att jag har vänt den ditåt. Ja, vad gjorde jag 17 november? Du nämnde det. Vad gjorde man 17 november? Fyllde jag år. Härligt. Säg grattis efteråt. Det är ju inte alltid man kommer ihåg vad man gjorde. Vissa, men 17 november kommer jag så väl ihåg. Temat för det här kyrkoåret, det är ju Jesu återkomst. Och jag tänkte jag skulle beröra det ämnet, för vi lever ju på något sätt i en tid då vi, ska vi säga, det är rätt så komplicerat att leva som kristen, och människor har i alla tider liksom brottats med pandemin, ett tecken på Jesu återkomst, för det har att göra med den yttersta tiden, är det som händer ute i världen tecken på Jesu återkomst. Det finns också en känsla som kan drabba kristna människor. Det är den här känslan av, är det någon idé överhuvudtaget att kämpa? Är det någon idé att överhuvudtaget kämpa för det som är gott? Är det som är bra? Eller ska man bara ge upp och vänta på att Gud ska ordna resten? I den här brottningskampen så får Johannes en uppenbarelse. Det var ju så att det var ju inte lättare att leva som kristen förr. Det har ju aldrig varit enkelt egentligen att vara kristen, utan varje tid har sin brottningskamp, kan man säga. Fram tills den dag och det stora löftet att han som är alfa och omega säger, se, jag gör allting nytt. Och vi ska läsa ifrån Uppenbarelsebokens 21 kapitlet med början från vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. För det som en gång var är borta, och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för ditt levande ord. Vi tackar dig, Herre, att du säger i ditt ord, se, jag gör allting nytt. Tack för det löftet om nya himlar och en ny jord. Och hjälp mig, Herre, som ska predika ditt ord idag. Amen. Jag vet inte om någon har lagt märke till en tv-serie som har börjat på tv-kanalen C More. Jag tror det är TV4 som har den kanalen. Och det är tv-serien Knutby. Ja, du hörde rätt. TV-serien Knutby. Och jag tänker så här, trots att det har gått så många, ganska många år innan den här händelsen, förfärliga händelsen hände, så kastar på något sätt historien sina svarta skuggor över kristenheten idag. Hur kunde det här hända? Hur kunde det här uppstå? Det finns en man som på allvar försökte förstå de här mekanismerna som satt igång i Knutby. Och det var en man som heter Göran Bergstrand. Han är präst och han är psykoterapeut. Och en månad efter den här händelsen så reser han till Knutby. Och så försöker han liksom sätta sig in. Vilka var de här människorna? Var de psykopater? Var de konstigare än alla andra? Vilka var de här mekanismerna som satte igång allting det här? Och så i ett virrvarr av den här mediala cirkusen som blev kring det här, och att man frostade så mycket i det här med sex, mord, konspirationer, manipulation, så försöker han förstå vad det här handlar om. Och han kommer fram till att i den här brokiga skaran, den här konstiga platsen Knutby, så fanns det en intensiv längtan som man skulle kunna kalla för drömmen om det fullkomliga. Att det här skulle realiseras i en alldeles perfekt församling. Det här skulle realiseras i en alldeles perfekt andlighet. Och Göran Bergstrand, han forskar i det här, och så kommer han fram till att drömmen om det fullkomliga, den här längtan efter en perfekt värld, en värld utan krig, utan våld, utan mänskliga tragedier, den finns inom alla människor. Och det är inget fel att längta efter det, men när man tror att det här ska kunna uppstå i en värld som är trasig här och nu, det är då det blir vansinne, det är då det blir galenskap. Och man skulle kunna säga, som jag tolkar Göran Bergstrand på, att någonstans så har vi aldrig glömt bort tanken på Eden. Någonstans lever den här drömmen, den här känslan av att en gång fanns det en perfekt värld. Gud skapade inte en värld med våld, med sjukdomar, med krig. Det var inte så Bibeln beskriver det, utan Gud skapar en perfekt värld. Och den drömmen har vi inom oss. Men ibland blir det så sjukt, ibland blir det så fel. Ibland hamnar den här tanken i klorna på händerna på människor som vill skada andra, som vill manipulera. Man kan se det här också i auktoritära rörelser, andliga rörelser, ateistiska rörelser. Att det finns liksom en strömning av att vi tror ibland att vi ska kunna bygga det perfekta livet här på jorden. Och det är ju inte möjligt. Det måste ske med Guds hjälp. Det måste ske med att han gör allting nytt. Jag kan inte göra allting nytt. Utan jag lever i en värld som på något sätt är operfekt. Och jag måste lära mig som människa att hantera det här livet, som inte alltid är så hiskans enkelt, som innehåller smärta och som innehåller sorg. Och som också innehåller det här att det finns inga perfekta liv. Och det finns inga enkla liv överhuvudtaget. Utan det här livet, det på något sätt är operfekt. Och så måste jag lära mig att leva i den här världen och hitta en väg som är framkomlig för mig. Och jag ska ta upp det här i predikan. Hur hittar jag vägar som är framkomliga för mig och för dig? Jag tror det var en man som heter Segerhjelm. Han var pastor, gammal pastor. Han citerar så. Han fick besök av en person som sa så här: jag har gått runt i olika församlingar och så har jag tittat. Nej, den var inte riktigt andlig. Ja, den där var inte riktigt bra. Och nu undrar jag, hur är det med den här församlingen? Och då säger han så här: det finns inga perfekta församlingar. Och hade det funnits några sådana, så blev det inte det när du kom dit. Och det är det här dilemmat man måste leva med, att vi är människor. Vi är inte i himlen än. Och vi har inte fått, och vi har inte ännu upplevt det här att Gud skapar en perfekt värld igen. Jag får ofta frågan från kristna människor så här: lever vi i den här yttersta tiden? Titta på vad som händer med vår värld. Vi har fortfarande en pandemi som rasar. Vi har mängder av människor som är ovaccinerade. Vi har mängder av människor som lever i utanförskap, som drabbas på grund av det här. Och så kan vi räkna upp hotet från Ryssland. Vi kan räkna, vi funderar liksom så här: vad händer ut i världen? Är det här den yttersta tiden? Och jag säger så här: vi har alltid levt i den yttersta tiden. Ända sedan Jesus kom så lever vi i den yttersta tiden. Därför att Jesus, när han lever på den här jorden, dör och uppstår, då startar den yttersta tiden. Och den liksom har pågått en hel tid. Och när man tittar på sin egen tid, men också tittar på historien bakom alltsammans, så ser man att det har alltid varit utmaningar att vara kristen. Människor som upplevde första världskriget, de upplevde och de trodde verkligen att nu kommer Jesu ankomst. Människor som upplevde andra världskriget var också övertygade om att den tiden jag lever i, ja, men det måste vara tecknet på Jesu ankomst. Men Jesus kom ju uppenbarligen inte. Utan på något sätt så måste jag inse att hela historien, hela uppenbarelseboken och allt vad den innehåller, innehåller en bred tidsrymd som jag kan se tecknen på, men inte alltid kan säga så här: här är den tiden, här är tecknet, det exakta tecknet på Jesu återkomst. Utan jag kan lära mig av människor som har gått före att det kommer alltid vara en brottningskamp med att vara kristen. Det kommer alltid vara en utmaning. Och en utmaning som författaren till Uppenbarelseboken hade, det var: hur ska jag göra med en man som heter Domitianus? Han var kejsare på den här tiden. Och han krävde tillbedjan. Det var inte bara så att han var kejsare, utan han krävde tillbedjan. Och så sa han till de kristna så här: ni kan väl vara kristna, men ni ska offra till kejsaren också. Så här, för jag är Gud, jag är med. Och det här funkar ju inte riktigt så. Utan Johannes, han säger så här: jag vägrar. Han var biskop i en stad som heter Efesos. Det var en stor miljonstad. Och där fanns det en stor staty. Man har hittat rester från det. Ett stort huvud av den här kejsaren Domitianus. Och man kan förstå att i denna miljonstad gick människor och offrade rökelse. La lite korn så här i sin lojalitet mot kejsaren. Men Johannes vägrade det här. Och så kan man tänka sig här att det sista han såg, det var den här statyn av den här store kejsaren innan han deporterades till ön Patmos. Ön Patmos, det var en slags fängelseö som man hade ute i havet. 80 kilometer ut, rätt ut i havet. Och så satte man det som man skulle kunna kalla för politiska fångar där. Och dit satte man Johannes. För att liksom, Han skulle röja sig vägen. Han skulle bli en människa som man inte behövde räkna med, som man överhuvudtaget inte behövde uppleva. Och så sitter han där. Och det måste varit för honom ett stort dilemma. Jag sitter här. Och ute bland mina församlings... För han var ju biskop. Bland församlingarna. Och det var där finns det jätteproblem. Man hade jätteproblem med splittring. Man hade jätteproblem med villolärare. Man hade överhuvudtaget väldigt svårt. Det här skrevs på 90-talet efter Kristus. Och i det dilemmat så sitter Johannes och så all sin vanmakt, i all sitt grubbel, så får han en syn, se Jesus. Och då kommer inte Jesus som Herrens lidande tjänare, utan han kommer i sin gudomliga prakt. Han visar sig som den som står och har, så att säga, allting i sin hand. För det är ju det man kan fundera över som kristen. Gud, har du tagit koll på läget? Har du inte fattat hur det ser ut i världen? Har du inte begripit någonting? Ja, men du griper ju inte in. Och svaret är, jo, Gud kommer att gripa in, men i sinom tid. Inte när vi tycker det, utan han kommer att gripa in. Någonstans så är det en gräns för ondska och elände. Och en dag ska alla tårar torkas, men det är inte vår tid. Utan nu lever vi här och nu. Johannes har ju ett väldigt intressant liv. Han blev väldigt gammal. Och han är ju den enda egentligen som dör en naturlig död. Alla andra lärjungar, de blev ju dödade på något sätt. De fick lyda martyr. Men Johannes, han blir gammal. Han blir väldigt gammal. Han har också en titel som jag tycker är väldigt fantastiskt. Och det är kärlekens apostel. Han kallas för kärlekens apostel. Därför att han mer än någonting annat betonar kärlekens väg. Som ett sätt att ta sig igenom allt det här svåra livet. Och att kärleken ibland är den enda drivkraften till att avgöra om en andlighet är sund eller inte. Att det är liksom lackmuspappret för att förstå om är det här övergrepp på en människa? Eller är det här en sund väg att gå? Jag har ibland suttit med människor som på något sätt har blivit skadade i kristna sammanhang. Manipulerade eller inte utifrån Knutby men i andra sammanhang. Där har förekommit manipulation. Där karismatiken har tagit, så att säga, övertoner och där man har blivit bränd på andlighet, så är det ofta, så jag skulle säga, problemet är inte att det är för mycket Jesus, hur det nu skulle kunna bli det, utan problemet det är att det är för lite mänsklighet. När man inte håller samman Jesus som två bitar, om man säger det två. Det här att han är både sann Gud, men han är också sann människa. Det är då det blir problem. Jesus är sann människa. Och det betyder att vi som människor, vi har vår brottningskamp. Vi har vårt tvivel. Vi har våra känslor. Men när det inte får finnas i andliga sammanhang, utan alltings och av tvivel, funderingar ska liksom röjas bort i andlighetens namn för att på något sätt skapa det perfekta. Det är då det blir problem. Det andra är, skulle jag vilja säga, det sammanhang du är eller de människor du möter. Växer du som människa eller krymper du i det sammanhanget? Det är en brasklapp som jag skulle vilja skicka med dig. Det här om vad sund andlighet handlar om. I alla fall, låt oss återvända till Uppenbarelseboken. Johannes får sitta där och han ser ju den här synen där Jesus har koll på allt. Och det berättas också att han kommer tillbaka till församlingen och församlingarna som finns runt omkring honom, Tiatyra, Sardes, Laodikeia och allt vad de heter som benämnt, de ledarna är där. Och det berättas att han är så gammal så han bärs in på en bår. Och de står och pratar med honom och så undrar de så här: Johannes, hur ska vi göra? Det är kaos, det är svårt, det är jobbigt. Vi vet inte vad vi ska göra. Och så säger nästan Johannes viskande: älska varandra. Och jag tänker så här, kärleken hittar ofta en väg igenom svårigheter. Han som var själv var uppfylld av kärlek pekade på att det finns ingen enkel väg, men kärleken bär igenom. Vi har Johannes och vi har andra exempel på människor som har levt i kamp. Det vill säga som också har brottats med frågan om hur ska jag hantera den här världen? Och det är en man som heter Reinhold Niebuhr. Han har skrivit en bön som är fantastiskt. En av de världens mest bedda böner. Naturligtvis är Fader vår ännu mer bedd. Men i alla fall, han har skrivit en bön som låter så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Den här har hängt i ett antal år i ett av rummen som jag bor i. Och jag tycker det här är en precis fångar den här dilemma, just det här i den tid vi lever. Därför att man kan drabbas av frustration. Man kan drabbas av modlöshet. Reinhold Niebuhr prästvigdes 1915. Och 1920 skrev han den här bönen. Han var präst i Detroit. Och så såg han hur arbetarna behandlades. Han såg baksidan av den löpande bandindustrin. En bilindustri som växte fram det här, där. Men han såg hur människor liksom behandlades illa. Och han fick Henry Ford som sin motståndare. Och församlingen i Detroit växte därför att han ställde sig på arbetarnas sida. Men han fick också uppleva frustrationen, hur lång tid det här tar. Och hur svårt det ibland är att åstadkomma förändring. Varje kristen kyrka, varje kristen människa har någonstans någon kamp att hantera. Någon orättvisa. Att sitta och bara vänta på himlen, det är inte vad kristen tro handlar om. Utan den handlar om både vila och kamp samtidigt. Och lära sig att hantera också att allting har sin tid. Han fick uppleva svårigheter och han fick uppleva nederlag. Och så i det tillståndet så får han den här bönen: Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det är ett sunt förhållningssätt i väntan på Jesu ankomst. Och i det här, i den väntan, då behöver vi ge varandra uppmuntran. Uppmuntran, skulle jag vilja säga, det kan vara skillnaden mellan liv och död. Både det här att vi liksom som kristna människor, vi ger upp. Alla människor blir utsatta för missmod. Och vi fick ju höra här om Timoteus brev. Och Timoteus, han får motta en uppmuntran från Paulus. Paulus är ju en äldre person som uppmuntrar en yngre. Och han skriver så här: därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraften, kärlekens och självbesinningens. Vem av oss kan säga att vi aldrig har drabbats av modlöshetens ande? Det här som tar tag i en ibland. Ja, det går åt skogen. Miljön går åt skogen. Isarna smälter. Det är ändå ingenting att göra någonting. Vem har inte drabbats av känslan av att borde jag inte lägga ner alltsammans? Montera ner alltsammans. Det här drabbar lovsångsledare. Det här kan drabba ungdomsledare. Det drabbar pastorer. Det drabbar frivilligarbetare. Ständigt. Och vissa de lägger av. Det är därför vi behöver skicka uppmuntransbrev till varann. Ge stöd i kampen för det som är gott. Därför det finns någonting som man måste ha som kristen. Det finns någonting som man måste ha som att kämpa för. Och vi som sitter på något sätt med facit i hand vet att Gud en dag ska göra allting nytt. Men det är inte nu. En dag ska alla tårar torkas. En dag ska jorden bli frisk igen och förvandlad. Men det är inte idag. Utan vi lever i en tid av kamp. Därför att det finns en mening i kampen. Även om allting skulle förändras imorgon. Även om Jesus skulle komma tillbaka imorgon. Så finns det ändå värt någonting att kämpa för. Luther, han sa så här: om än Jesus kom tillbaka imorgon så skulle jag ändå plantera ett träd. Det är det vi lever idag. En dag ska Gud skapa allting nytt. En dag ska jorden bli ren igen. En dag ska det inte finnas några krig längre. Vilken fantastisk löfte. Vilken fantastisk väntan. Vi får be om den dagen. Vi får hoppas och vi får längta. Men under tiden vi lever här så får vi acceptera det ofullkomliga livet. En ofullkomlig församling. En icke-perfekt värld. Men denna värld kan hanteras. Och denna värld kan hanteras genom att du och jag fylls med hans ande. Vi fylls med hans kärlek. Och vi fylls med kärlek till varandra. Då kan vi gå rakryggade. Och stå inför honom en dag som säger: se, jag gör allting nytt igen. Amen. Herre, så tackar vi dig för budskapet om en ny himmel och en ny jord. Och vi ber som din kyrka: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Hjälp oss att ta denna värld, Herre, inte som vi önskar att den skulle vara, utan Herre, möta den med dina ögon. Hjälp mig leva en dag i taget. Njuta ett ögonblick i sänder. Gör oss, Herre, rimligt lyckliga i den här tiden. Och fullständigt lyckliga tillsammans med dig i evigheten. Amen.